From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 184:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Med talare bland generalauktoriteter och ämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje annan form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Kära bröder och systrar, vi välkomnar er till den första sessionen av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och vi säger ett varmt välkommen till all medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen, var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under hela konferensen. För musiken under sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Clay Christiansen och Richard Elliott vid orgen. Kören inledde det här mötet med att sjunga En grundval blev lagd och sjunger nu Press Forward Saints. Inledningsbön får vi sedan av äldste Carl B. Cook i det 70-års korum och kören sjunger sedan Led milda ljus.
Oh, Heavenly Father,
Himmelske Fader, vi är tacksamma för förmånen att samlas här till en generalkonferens. Vi är tacksamma för det återställda evangeliet. Vi är tacksamma för Jesus Kristus, för hans liv, för hans försoning och för hans undervisning. Vi tackar dig, Himmelske Fader, för vår profet, president Monson. Vi älskar och stödjer honom och ber för honom och hans rådgivare och de 12 apostlarna. Vi ber för våra missionärer att de må vara inspirerade i sitt arbete. Idag ber vi också för alla som deltar i den här sessionen. Vi ber att de må ha din ande med sig. Vi ber att våra hjärtan och sinnen ska vara öppna. Att vi kan lära och inbjuda din ande att vara med oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Tack för den vackra musiken. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter honom talar äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas quorum. Vi får sedan höra från äldste Ronald R. Rasband i presidentskapet för de 70. Efter honom talar äldste Carlos H. Amado i de 70s quorum till oss, president Monson.
My beloved brothers and sisters, how pleased I am to welcome you.
Mina älskade bröder och systrar, jag är så glad att välkomna er till en världsomfattande konferens för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi är samlade som en väldig familj, mer än 15 miljoner, förenade i tro och önskan att lyssna till och lära av de budskap som vi ska få höra. De senaste 6 månaderna har gått lika snabbt som kyrkans verk gått framåt, obehindrat. Jag hade förmånen att för bara en månad sedan inviga templet i Gilbert, Arizona, en storslagen byggnad. Kvällen före hölls ett kulturevenemang i Discovery Park strax intill. 12 000 ungdomar framförde ett 90-minuters program. Dansen, sången och musikframträdandena var utomordentliga. Det här området hade upplevt en extrem torka, och jag tror att många böner hade sänts mot himlen under föregående veckor om det regn man behövde så väl. Olyckligtvis kom det just innan framträdandet och räckte över hela programmet. Trots att ungdomarna var genomdränkta av regnet, nedkylda, kylda av svalkan, så kände vi alla Herrens ande. Temat för programmet var fasta i tron. Tänk på det. Fasta i tron. Det framfördes på ett härligt sätt av leende och entusiastiska unga män och unga kvinnor. Trots kylan och regnet var det här en trosstärkande och inspirerande upplevelse som de här ungdomarna alltid ska minnas och berätta om för sina barn och barnbarn under kommande år. Följande dag ägde invigningen av templet Gilbert, Arizona rum. Det blev det 142:a templet i drift i kyrkan. Till skillnad från dagen före var det en vacker dag med mycket solsken. Sessionerna var i sanning inspirerande. Där med mig var president Henry B. Eyring, äldste Tad R. Callister med hustru, äldste William Walker med hustru samt äldste Kent F. Richards med hustru. I maj ska templet i Fort Lauderdale, Florida invigas. Andra tempel ska enligt planen är färdigställas och invigas senare i år. År 2015 väntar färdigställande och invigning av nya tempel i många delar av världen. Processen fortsätter. När alla de tempel som tillkännagivits är klara kommer vi att ha 170 tempel i drift över hela världen. Även om vi för närvarande koncentrerar oss på att färdigställa redan tillkännagivna tempel och inte ska tillkännage några nya tempel inom den närmaste tiden, fortsätter processen att bedöma behoven och finna platser för framtida tempel. Sen följer tillkännagivanden i kommande generalkonferenser. Vi är ett tempelbyggande, tempelbesökande folk. Nu, bröder och systrar, är vi angelägna om att få lyssna till de tal som ska hållas idag och imorgon. De som ska tala till oss har sökt himlens hjälp och vägledning när de förberett sina budskap. Må vi fyllas med Herrens ande och bli upplyfta och inspirerade när vi lyssnar och lär. I Jesu Kristi namn, vår frälsares namn. Amen.
President Monson, we love you.
President Monson, vi älskar dig. Du har gett ditt hjärta och din hälsa åt varje kall som Herren har gett dig, speciellt det heliga ämbetet som du har nu. Hela kyrkan tackar dig för ditt trofasta tjänande och för din outtröttliga hängivenhet till din plikt. Med berundan för och uppmuntran för alla som behöver vara ståndaktiga i dessa sista dagar, säga till alla och särskilt till kyrkans ungdomar att om ni inte redan har behövt det, så kommer ni att en dag kallas att försvara er tro eller till och med uthärda en del glåpord bara för att ni är medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. I sådana fall krävs både mod och gott omdöme från er sida. En missionärssyster skrev nyligen: min kamrat och jag såg en man som satt på en bänk på stadens torg och åt sin lunch. När vi närmade oss så tittade han upp och såg våra missionärsbrickor. Med ett hemskt uttryck i ögonen hoppade han upp och höjde handen för att slå mig. Jag duckade i sista stund, men istället så spottade han ut maten som han hade i munnen och överröstade oss sen med de hemskaste spordomar. Vi gick därifrån utan att säga något. Jag försökte torka bort maten som jag hade fått i ansiktet, men då träffades i bakhuvudet av en klump potatismos. Ibland så är det svårt att vara missionär. För just då ville jag gå tillbaka och ta tag i den här lilla mannen och säga: ursäkta. Men det gjorde jag inte. Till den här hängivna missionären vill jag säga: kära barn, du har med ditt ödmjuka sätt tagit steget in i kretsen av mycket speciella kvinnor och män, om vilka profeten Jakob i Mormons bok sagt att de tänkte på Kristi död och tog på sig hans kors och uthärdade världens hån. Om Jesus själv skrev Jakobs bror Nefi: och världen ska på grund av sin ondska akta honom för intet. Därför gisslade honom, och han låter det ske. Och de slår honom, och han låter det ske. Ja, de spottar på honom, och han låter det ske på grund av sin kärleksfulla godhet och sitt tålamod med människobarnen. Förutom det som hände frälsaren själv, så har det under årens jobb förekommit förkastelse och ett smärtsamt högt pris som profeter och apostlar, missionärer och medlemmar i varje generation fått betala för att de har försökt hedra Guds kall att lyfta den heliga familjen till en långt bättre väg. Vad ska jag säga mer om dem, frågar sig författaren till Hebreerbrevet. De som täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg, blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten, fick tillbaka sina döda genom uppståndelse, medan andra torterades och utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Säkert så grät änglarna i himlen när de nedtecknade detta pris för lärjungeskap i en värld som var fientlig mot Guds befallningar. Frälsaren själv satt på Oljeberget och grät över dem som för hundratals år sedan hade förkastats och dödats i hans tjänst. Och nu blev han själv förkastad och skulle bli dödad. Jerusalem, Jerusalem, utropade Jesus. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Och där i ligger ett budskap för varje ung man och ung kvinna i denna kyrka. Man kan undra om det är värt priset att modigt försvara moraliska värderingar på högstadiet eller gå på mission och få era högst värderade trosuppfattningar hånade eller kämpa mot mycket i samhället som ibland förlöjligar ett hängivet religiöst liv. Ja, det är värt priset. För alternativet är att våra hem står öde. Med ödelagda personer, ödelagda familjer, ödelagda omgivningar och ödelagda länder. Så detta visar vilken börda de har som har kallats att bära fram det messianska budskapet. Förutom att undervisa, uppmuntra och glädja människor som hör till de trevliga delarna av lärjungskapet, så är samma budbärare kallade att tid efter annan att oroa sig, att varna och ibland bara gråta. Det är den smärtsamma delen. De vet mycket väl att vägen som leder till det utlovande landet som flödar av mjölk och honung måste gå via Sinai berg som flödar av du skall och du skall inte. Tyvärr är det ofta de som för fram budskapet om gudagivna befallningar inte mer populära idag än de var i forna dagar. Åtminstone kan de missionärsystrar som fick ta emot spott och potatismos vittna om. Hat är ett hemskt ord. Ändå finns det de som idag skulle säga detsamma som den fördärvade Ahab. Jag hatar profeten Mika. För han profeterar aldrig lycka åt mig, utan alltid bara olycka. Den sortens hat mot en profets uppriktighet kostade Abinadi hans liv. Och som han sa till kung Noa, eftersom jag har sagt er sanningen, vredgas ni på mig. Och vidare har ni bedömt mig som galen eftersom jag har talat Guds ord. Eller kan man tillägga, lantlig, patriarkalisk, trångsynt, ovänlig, inskränkt, omodern eller ålderdomlig. Det är Herren själv som klagade som för profeten Jesaja. De här barnen vill inte höra Herrens undervisning och säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss. Profetera bedrägliga ting. Vik av från vägen. Gå bort från stigen. Låt oss slippa se Israels helige. Tråkigt nog, mina unga vänner, är det utmärkande för vår tid att om man vill ha någon gud alls, så vill man att det ska vara gudar som inte kräver mycket. Bekväma gudar som är enkla, som bara låter båten stå stilla och inte ens ror det. Gudar som klappar oss på huvudet, får oss att skratta och sen säger åt oss att springa och plocka blommor. Tala om att människan skapar Gud till sin egen avbild. Ibland, och det här tycks vara den största ironin av alla, så åberopar de namnet Jesus som han var det här slagets bekväma Gud. Verkligen. Han som sa att det inte räcker med att vi inte bryter buden. Vi ska inte ens tänka på att bryta dem. Och om vi tänker att bryta dem så har vi redan brutit dem i vårt hjärta. Låter det som en bekväm lära, lätt att höra och populär på byns kärleksfester? Och hur är det med dem som bara vill se på synden eller röra den på avstånd? Jesus sa kraftigt att om ditt öga förleder dig så riv ut det. Om din hand förleder dig så hugg av den. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Han varnade dem som trodde att han bara talade lugnande plattityder. Inte undra på att de lokala lärda i predikan efter predikan bad honom att lämna deras område. Inte undra på att man vid det ena underverket efter det andra sa att han inte fick kraften från Gud utan från djävulen. Det är tydligt att bilarnas dekaler som har frågan vad skulle Jesus ha gjort inte alltid får ett populärt svar. På höjden av sin jordiska verksamhet så sa Jesus: älska varandra så som jag har älskat er. För att se till att de förstod precis vilken sorts kärlek det handlade om så sa han: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna dem, han ska kallas den minste i himmelriket. Kristus lik kärlek är det vi behöver allra mest på den här planeten. Delvis för att den alltid borde åtföljas av rättfärdighet. Så om kärleken ska vara vår ledstjärna, och det måste den vara, då måste vi enligt hans ord, som är kärleken personifierad, överge våra överträdelser och all slags uppmuntran till det hos andra. Jesus förstod klart vad många i vår nutida kultur tycks glömma. Att det finns en avgörande skillnad mellan budet att förlåta synd, som man hade en oändlig förmåga att göra, och varningen för att överse med den, vilket han aldrig någonsin gjorde. Mina vänner, särskilt mina unga vänner, fatta mod. Ren kristuslik kärlek som kommer av sann rättfärdighet kan förändra världen. Jag vittnar om att Jesu Kristi sanna och levande evangelium finns på jorden och att ni är medlemmar i hans sanna och levande kyrka och ni försöker sprida den sanningen. Jag bär vittne om evangeliet och om kyrkan med ett särskilt vittnesbörd om det återställda prästernas nycklar som öppnar kraften och verkan av frälsande förordningar. Jag är mer säker på att dessa nycklar återställts och att dessa förrättningar återfinns tillgängliga genom Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga än jag är säker på att jag står framför er i denna talarstol, att ni sitter framför mig på den här konferensen. Så, var starka. Lev enligt evangeliet. Lev trofast, även om andra omkring er inte gör det. Försvara era trosuppfattningar på ett artigt sätt och med medkänsla. Men försvara dem. En lång rad med inspirerade röster. Bland annat de som ni kommer att höra på den här konferensen och rösten som ni just nu har hört ifrån president Thomas S. Monson. De pekar ut vägen för er mot kristuslikt lärjungskap. Det är en rak och smal väg utan mycket utrymme på vissa ställen. Men den kan vara spännande och framgångsrik, kan man färdas på den med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Genom att modigt gå den vägen så ska ni finna ska ni skapa er orolig tro, skydd mot onda vindar som blåser, ja, skydd i virvelvinden, och ni kommer att finna återlösarens bergfasta styrka. Och om ni bygger på ett hängivet lärjenskap på dem kan inte falla. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
On May 20th of last year, a massive...
Den 20 maj förra året svepte en kraftig tornado fram över Oklahoma Citys förorter. Plöjde upp en nära 2 kilometer bred och 3 mil lång gata. Den stormen, ett angrepp av förödande tornados, förändrade landskapet och livet för människorna i dess väg. Bara en vecka efter att den kraftiga stormen slagit till fick jag i uppdrag att besöka området där hem och tillhörigheter låg utströdda över de ödelagda grannskapen. Innan jag for därifrån talade jag med vår kära profet president Thomas Monson, som tycker om sådana uppdrag åt Herren. Med respekt inte bara för hans kallelse utan även för hans godhet frågade jag: vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag ska säga? Han tog mjuk min hand som han skulle ha gjort med vart och ett av offren och var en av dem som hjälpte till efter förödelsen om han hade varit där och sa: för det första, tala om för dem att jag älskar dem. För det andra, tala om för dem att jag ber för dem. Och för det tredje, ber jag dig tacka alla som hjälper till. Som medlem i de 70s presidentskap kunde jag känna tyngden på mina axlar i de ord Herren talade till Mose: kalla samman 70 män av de äldste i Israel, sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. Där ska jag då stiga ner och tala med dig, och jag ska ta den ande som är över dig och låta den komma över dem. De ska tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam. Det här är ord från forna dagar, men Herrens ordning har inte ändrats. För närvarande har Herren i kyrkan kallat 317 70 som verkar i 8 kvorum för att hjälpa de 12 apostlarna att bära den börda som har lagts på första presidentskapet. Med glädje känner jag det ansvaret i djupet av min själ, liksom mina medbröder gör. Men vi är inte de enda som hjälper till i detta underbara verk. Som medlemmar i kyrkan över hela världen har vi alla den underbara möjligheten att vara till hjälp för andra. Jag hade fått veta av vår profet vad de stormdrabbade människorna behövde: kärlek, böner, uppskattning för hjälpande händer. I eftermiddag får vi alla höja vår högra arm i rätt vinkel och inrösta första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det här är inte bara en formalitet och inte heller förbehållet de som är kallade till ledarskap. Att stödja våra ledare är ett privilegium, och med det följer ett personligt ansvar att dela deras bördor och att vara Herren Jesu Kristi lärjungar. President Monson har sagt: vi omges av människor som behöver vår uppmärksamhet, vår uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och vår godhet. Det kan vara släktingar, vänner, bekanta eller främlingar. Vi är Herrens händer här på jorden med uppdraget att tjäna och lyfta hans barn. Han är beroende av var och en av oss. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Reagerar vi med kärlek när vi får möjlighet att göra ett besök, ringa någon, skriva ett meddelande eller tillbringa dagen med att tillgodose någon annans behov? Eller är vi som den unge mannen som gjorde anspråk på att följa alla Guds bud? Allt detta har jag hållit ända från min ungdom. Vad är det mer som fattas? Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Den unga mannen kallades till ett större tjänande vid Herrens sida, till att utföra Guds rikes verk på jorden, men han vände sig bort, ty han ägde mycket. Hur är det med våra jordiska ägodelar? Vi kan se vad en tornado kan göra med dem på bara några minuter. Det är så viktigt att vi alla strävar efter att samla våra andliga skatter i himlen. Genom att använda tid, talanger och handlingsfrihet i Guds tjänst. Jesus Kristus fortsätter att ge kallelsen, kom och följ mig. Han vandrade runt i sitt hemland med sina efterföljare på ett osjälviskt sätt. Han fortsätter att vandra med oss, stå vid vår sida och leda oss. Att följa hans fullkomliga föredöme är att erkänna och ära frälsaren som har burit alla våra bördor genom sin heliga och frälsande försoning. Den yttersta tjänsten, yttersta tjänandet. Det han ber var och en av oss att göra är att villigt ta på oss lärjungeskapets glädjerika börda. Medan jag var i Oklahoma fick jag tillfälle att träffa några av de familjer som drabbats av de kraftiga stormarna. När jag besökte familjen Sorells blev jag speciellt berörd av deras dotter Tori's upplevelse. Hon gick då i femte klass på Plaza Towers grundskola. Hon och hennes mamma är med oss här idag. Tori och några vänner kurade ihop sig inne på en toalett för att få skydd när tornadon rasade genom skolan. Lyssna när jag läser Tori's egen redogörelse för den dagen. Jag hörde att något träffade taket. Jag trodde det bara var hagel. Ljudet blev starkare och starkare. Jag bad en bön om att vår himmelska fader skulle skydda oss och bevara oss. Plötsligt hörde vi ett högt ljud som från en dammsugare och taket försvann precis ovanför våra huvuden. Det blåste jättemycket och skräp flög omkring och träffade mig överallt på kroppen. Det blev mörkare ute och det såg ut som om himlen var svart. Men det var den inte. Det var tornadons insida. Jag bara blundade och hoppades och bad att allt skulle vara över snart. Plötsligt blev det tyst. När jag öppnade ögonen igen såg jag en stoppskylt precis framför mina ögon. Den nuddade nästan näsan på mig. Tori, hennes mamma, tre av hennes syskon och ett antal vänner som också var i skolan med henne överlevde tornadon som genom ett under. Sju av deras skolkamrater gjorde det inte. Den helgen gav bröderna i prästadömet många välsignelser till medlemmar som drabbats av stormen. Det gjorde mig ödmjuk att få ge Tori en välsignelse. När jag la händerna på hennes huvud kom jag att tänka på ett favoritskriftställe. Jag ska gå framför ert ansikte. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra. Och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Jag rådde Tori att komma ihåg den dagen när en Herrens tjänare la sina händer på hennes huvud och sa att änglar hade beskyddat henne under stormen. Att räcka ut en hand och rädda varandra under alla förhållanden är ett evigt mått på kärlek. Det är sådant tjänande som räknas, som jag såg i Oklahoma den veckan. Ofta får vi möjlighet att hjälpa andra i deras stunder av nöd. Som medlemmar har vi var och en det heliga ansvaret att bära varandras bördor så att de kan bli lätta, trösta de som står i behov av tröst, hjälpa de svaga att lyfta upp händerna som hänger ned och styrka de matta knäna. Bröder och systrar, Herren är tacksam för de oräkneliga timmar och alla de ansträngningar, stort eller smått, som ni så generöst och barmhärtigt ägnar åt tjänande varje dag. Kung Benjamin lärde i Mormons bok: när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast i er Guds tjänst. När vi inriktar oss på att tjäna våra bröder och systrar kan vi bli vägledda att fatta gudomliga beslut i vårt dagliga liv, och vi förbereds att värdera och älska det som Herren älskar. När vi gör det vinner vi med vårt eget liv, vittnar vi att vi är hans lärjungar. När vi är engagerade i hans verk känner vi att hans ande är med oss. Vi tillväxer i vittnesbörd, tro, tillit och kärlek. Jag vet att min återlösare lever, ja, Jesus Kristus, att han talar till mig genom sin profet. Vår käre president Monson, i alla våra dagar, må vi alla finna den glädje som kommer genom det heliga tjänandet att bära varandras bördor, även de enkla och små, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Jesus Christ, the Son of God.
Jesus Kristus, Guds son, föddes och dog under unika omständigheter. Han levde och växte upp under enkla förhållanden utan materiella egodelar. Han sa om sig själv: rävarna har lyor, himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Han fick aldrig hedersbetygelser, förmåner eller erkännanden och behandlades inte som en betydande person av jordens politiska ledare eller sin tids religiösa ledare. Inte heller satt han på de främsta platserna i synagogan. Hans budskap var enkelt, och även om många följde honom bestod hans tjänande alltid i att välsigna dem en och en. Han utförde otaliga underverk bland dem som tog emot honom som den som sänds av Gud. Han gav sina apostlar myndighet och makt att göra underverk och större gärningar än det som han själv utförde. Men han delegerade aldrig makt att förlåta synder till dem. Hans fiender blev upprörda när de hörde honom säga: gå och synda inte mer. Eller: dina synder är förlåtna. Den rätten tillkom enbart honom, eftersom han är Guds son och eftersom han skulle betala för dessa synder med sin försoning. Hans makt över döden var en annan gudomlig egenskap. Jairus, en synagogföreståndare, bad Jesus att han skulle komma hem till honom. Han hade en enda dotter som var i 12-årsåldern och låg för döden. Mästaren hörde hans bön, och medan de gick kom en tjänare till Jairus och sa: din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. När Jesus kom in i huset bad han alla att gå ut och tog genast flickans hand och sa: stå upp. Vid ett annat tillfälle, när han var på väg till staden Nain, stötte han på en begravningsprocession och en änka som sörjde över sin enda sons död. Fylld av barmhärtig vidrörde han båren och sa: unge man, jag säger dig, stå upp. När folket såg underverket utbrast de: en stor profet har trätt fram ibland oss. Gud har besökt sitt folk. Underverket var desto mer anmärkningsvärt eftersom han redan hade dödförklarat mannen och han var på väg för att begravas. Det faktum att två unga människor hade uppväckts från de döda visade att han hade myndighet och makt över döden, något som fick de troende att häpna och smedarna att frukta. Det tredje tillfället var det mest imponerande. Marta, Maria och Lazarus var syskon som Jesus ofta besökte. När man berättade för honom att Lazarus hade dött tog han 4 dagar för att komma till familjen. När han tröstade Marta vittnade han kategoriskt och sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. När frälsaren bad det sörjande att ta bort stenen från graven viskade Marta förläget till honom och sa: Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Då påminde Jesus henne och sa: Har jag inte sagt dig att om du tror skall du få se Guds härlighet? Och sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och då kom den döde ut. Lazarus hade legat fyra dagar i graven. Det innebar att Guds fiender, som stod inför ett ovedersägligt bevis som de inte kunde förbigå, bortförklara eller förvränga. Och från den dagen överlade det vettlöst och ondskefullt om att döda honom. Senare firade den levande Kristus i Jerusalem tillsammans med sina apostlar sin sista påsk och instiftade sakramentets förrättning och gav dem budet att älska varandra genom uppriktigt tjänande. Det ädlas uttryck för hans kärlek till alla människor var när han sedan fullkomligt frivilligt, modigt och beslutsamt gick sin mest krävande prövning till mötet. Ensam och övergiven i ett Getsemanes trädgård upplevde han sitt svåraste lidande och blödde ur varje por. Han underordnade sig sin faders vilja och sonade våra synder och tog på sig våra sjukdomar och bedrövelser för att kunna bistå oss. Vi står i tacksamhetsskuld till honom och vår himmelske fader. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Hans offer till välsignelse för alla från Adam till den första till sista människan. Hans lidande ges genom att vara till ända. Han överlämnat sig frivilligt till sina fiender. Förrådd av en sina egna dömdes han skyndsamt på ett sätt som var både orättvist och lagstridigt i en rättegång som var både manipulerad och oförständig. Den natten stod han anklagad för hädelse och dömdes till döden. Hans fiender hatade honom och törstade hem för att han hade vittnat för dem om att han var Guds son. Det sammansvor sig för att få Pilatus att döma honom. Därför ändrade man anklagelsen för hädelse till uppvigling så att döden skulle ske genom korsfästelse. Hans dom bland domarna blev ännu grymmare. Deras hån om hans andliga rike, den förmjukade kröningen med en törnekrona, den plågsamma gisslingen och det utdragda lidandet var den offentliga korsfästelsen, var en tydlig varning till alla som skulle våga förklara sig att vara lärjunge till honom. I varje ögonblick av sitt lidande visade världens återlösare utomordentlig självbehärskning. Han tänkte alltid på att välsigna andra. Ömt och vänligt bad han Johannes ta hand om hans mor. Han bad sin himmelske fader förlåta bödlarna som korsfäste honom. När han hade fullbordat sitt verk på jorden överlämnade han sin ande till Gud och tog sitt sista andetag. Kristi kropp togs i graven och förblev där i tre dagar oförgänglig. Medan hans lärjungar sörjde modlösa och led av ovissheten utökade vår frälsare i en annan del av sin faders storslagna plan sitt tjänande på ett nytt sätt. Under endast tre dagar arbetade han outtröttligt för att organisera det ofantliga verket att frälsa de döda. Det var bland de mest hoppgivande dagarna för Guds familj. Vid det besöket organiserade han sina trofasta efterföljare så att de skulle kunna förkunna återlösningens glada budskap för dem som i det här livet inte fått kunskap om den storslagna planen eller som hade förkastat den. Nu skulle de få möjlighet att befrias ur sin fångenskap och bli återlösta av det levandes och det dödas Gud. När Kristus avslutat sitt verk i andevärlden återvände han till jorden för att förena sin ande med sin kropp för evigt. Även om han hade visat att han hade makt över döden så ser vi av berättelserna i skrifterna om de som hade återgett livet, att det bara återvände till ett liv som hade förlängts på ett mirakulöst sätt. De skulle fortfarande dö. Kristus var den första att uppstå för att aldrig mer dö, att äga en fullkomlig evig kropp. Som uppstånden visade han sig för Maria, som snart hon kände igen honom började tillbe honom. Ömt gjorde vår återlösare uppmärksam på hans nya härliga tillstånd. Rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till Fadern. Det var en ytterligare ett vittnesbörd om hans verksamhet i andevärlden var verklig och nu slutförd. Senare sa han med ord som bekräftade att hans uppståndelse var verklig. Han sa: jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud. Efter att ha farit upp sin Fader återvann och visade sig för sina lärjungar. Han visade sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jag vittnar om att Kristus ska återvända och komma på ett helt annat sätt än sin första ankomst. Han ska komma med makt och härlighet tillsammans med alla de rättfärdiga och trofasta. Han ska komma som kung, konungarnas konung, herrarnas herre, som fridsfursten, den utlovade Messias, frälsaren och återlösaren, för att döma levande och döda. Min bön att vi ska vara värdiga att leva med honom. Att vi ska tjäna glatt och hängivet, att vi ska bli trofasta mot honom in till änden. I Jesu Kristi namn. Amen.
Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans "Gör rätt val", nummer 162 i den svenska psalmboken. Efter sången talar syster Linda S. Reeves, som är andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpersonskap, till oss. Efter henne talar äldste Neil Ale Anderson i de 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sedan "A new commandment I give unto you".
Detta är den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Thank you.
Dear brothers and sisters, today I am blessed.
Kära bröder och systrar, idag har jag förmånen att ha mina 13 äldsta barnbarn i publiken. Det har fått mig att fråga, vad vill jag att mina barnbarn ska veta? Den här morgonen vill jag tala rätt fram till min familj och till er. Vi som ledare blir allt mer bekymrade över det fördärv som pornografin orsakar i kyrkans medlemmars och deras familjers liv. Satan går till attack med större raseri än någonsin tidigare. En anledning till att vi är här på jorden är för att lära oss behärska våra jordiska kroppars lustar och känslor. Dessa gudagivna känslor gör att vi vill gifta oss och få barn. Det intima förhållandet mellan en man och en kvinna som sätter barn till världen är också ämnat att vara en vacker, kärleksfull upplevelse som binder samman två hängivna hjärtan, förenar både kropp och själ och medför fullständig glädje och lycka medan vi lär oss att sätta den andra först. President Kimball lärde att i äktenskapet blir maken eller makan det viktigaste i mannens eller hustruns liv och inget annat intresse eller person eller angelägenhet får någonsin komma före ens livskamrat. Äktenskapet förutsätter fullständig lojalitet och fullständig trohet. För många år sedan var ett av våra barn uppenbart bekymrat. Jag gick in till hennes rum där hon anförtrodde sig till mig och förklarade att hon hade varit hemma hos en vän och oavsiktligt sett skrämmande och upprörande bilder på tv som visade handlingar mellan en man och en kvinna utan kläder. Hon började snyfta och berättade hur hemskt hon tyckte att det hon hade sett var och att hon önskade att hon kunde glömma det. Jag var så tacksam för att hon anförtrodde sig åt mig och gav mig en chans att lugna hennes oskyldiga och verkande hjärta och hjälpa henne förstå hur hon skulle kunna få lindring genom vår frälsares försoning. Jag minns de heliga känslor jag hade när vi knäböjde tillsammans som mor och dotter och vädjade om hjälp från vår himmelske fader. Många barn, ungdomar och vuxna utsätts oavsiktligt för pornografi, men ett växande antal både män och kvinnor väljer att se på det och dras till det om och om igen tills det blir ett beroende. Dessa personer kanske av hela sitt hjärta önskar att ta sig ur denna fälla, men kan ofta inte övervinna det själva. Så tacksamma vi blir när dessa nära och kära väljer att anförtro sig åt oss eller en ledare i kyrkan. Vi gör klokt i att inte reagera med förfäran, vrede eller avvisande, vilket kan få dem att sluta sig igen. Vi som föräldrar och ledare behöver fortlöpande ge råd till våra barn och ungdomar och lyssna med kärlek och förståelse. De behöver känna till pornografins faror och hur den tar över liv, gör att anden går förlorad, förvränger känslor, bedrar, skadar förhållanden, får självkontrollen att försvinna och nästan helt slukar tid, tankar och energi. Pornografin är fulare, ondare och mer grafisk än någonsin tidigare. När vi ger råd åt våra barn kan vi tillsammans skapa en familjeplan med riktlinjer och gränser. Och vara proaktiva och skydda vårt hem med filter på elektroniska apparater. Föräldrar, är vi medvetna om att mobila enheter med internetmottagning, inte datorer, är de största förövarna? Ungdomar och vuxna, om ni har fångats i den satans fälla som pornografin är, kom ihåg hur barmhärtig vår frälsare är. Inser ni hur djupt Herren älskar och uppskattar er även nu? Vår frälsare har makt att rena och hela er. Han kan ta bort den smärta och sorg ni känner och göra er rena igen genom kraften i sin försoning. Vi som ledare är mycket bekymrade över makarna och familjerna till dem som lider av pornografimissbruk. Äldste Richard G. Scott har vädjat. Om du själv är fri från allvarliga synder, lid då inte i onödan av följderna av andra synder. Du kan hysa medkänsla, men du bör inte själv känna något ansvar för den personens handlingar. Var medveten om att du inte är ensam. Det finns hjälp. Det finns möten för makar till missbrukare, inklusive telefonmöten, som gör det möjligt för makar att ringa in till ett möte och delta från sitt eget hem. Bröder och systrar, hur skyddar vi våra barn och ungdomar? Filter är bra att ha, men det bästa filtret i världen, det enda som fungerar fullt ut, är det personliga inre filtret som kommer av ett djupt och bestående vittnesbörd om vår himmelske faders kärlek och vår frälsares försoningsoffer för var och en av oss. Hur leder vi våra barn till en djup omvändelse och till att dra nytta av vår frälsares försoning? Jag älskar profeten Nefis förkunnelse om vad hans folk gjorde för att stärka ungdomarna på sin tid. Vi talar om Kristus. Vi gläds i Kristus. Vi predikar om Kristus. Vi profeterar om Kristus. Så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Hur kan vi göra det i våra hem? Några av er har hört mig berätta hur överväldigade min man Mel och jag kände oss som föräldrar till 4 små barn. När vi stod inför föräldraskapets utmaningar och försökte leva upp till livets krav var vi i desperat behov av hjälp. Vi bad och vädjade om att få veta vad vi skulle göra. Svaret som kom var tydligt. Det gör ingenting om huset är stökigt och barnen fortfarande har pyjamas på sig och vissa sysslor lämnas ogjorda. Det enda som verkligen behöver utföras i hemmet är dagliga skriftstudier och bön och hemafton varje vecka. Vi försökte göra dessa saker, men de prioriterades inte alltid och mitt i allt kaos försummades de ibland. Vi ändrade vårt fokus och försökte att inte oroa oss över det som var mindre viktigt. Vårt fokus blev att tala, glädjas, predika och vittna om Kristus genom att sträva efter att dagligen be och studera skrifterna och ha hemafton varje vecka. En vän sa nyligen, när du uppmanar systrarna att läsa skrifterna och be mer så blir de bara stressade. De känner redan att de har för mycket att göra. Bröder och systrar, eftersom jag vet av egen erfarenhet måste jag vittna om välsignelserna av dagliga skriftstudier och bön och hemaftnar varje vecka. Det är just de här vanorna som tar bort stressen, ger våra liv inriktning och beskyddar våra hem. Om sedan pornografi eller andra svårigheter drabbar vår familj, kan vi vädja till Herren om hjälp och förvänta oss tydlig vägledning från anden med vetskap om att vi har gjort det vår fader har bett oss göra. Bröder och systrar, om vi inte haft dessa vanor i vårt hem kan vi alla börja nu. Om våra barn är äldre och vägrar att samarbeta kan vi börja med oss själva. När vi gör det börjar andens inflytande att fylla vårt hem och vårt liv. Och med tiden kan vi få gensvar från barnen. Kom ihåg att levande apostlar också har lovat att när vi söker och finner våra förfäder och förbereder egna familjenamn för templet blir vi beskyddade nu och under hela vårt liv om vi håller oss värdiga en tempelrekommendation. Vilka löften. Ni ungdomar, ta ansvar för egen andliga välfärd. Stäng av telefonen om det krävs. Sjung en primärsång. Be Herren om hjälp. Tänk på ett skriftställe. Sluta se på en film. Tänk på frälsaren. Ta värdigt del av sakramentet. Studera vägledning för de unga. Var ett föredöme för dina vänner. Anförtro dig till en förälder. Sök upp din biskop. Be om hjälp. Vad vill jag att mina barnbarn ska veta? Jag vill att ni ska veta att frälsaren lever och älskar oss. Han har betalat priset för våra synder, men vi måste knäböja inför vår fader i himlen i djup ödmjukhet och bekänna våra synder och vädja till honom om förlåtelse. Vi måste vilja förändra våra hjärtan och önskningar och vara ödmjuka nog att söka hjälp och förlåtelse från dem som vi har sårat eller övergett. Jag vet att Joseph Smith såg Gud, vår himmelske fader och vår frälsare Jesus Kristus. Jag vittnar om att vi har en levande profet på jorden, president Thomas S. Monson. Jag vittnar om också att ni aldrig går vilse om ni lyssnar till råd från Guds profet. Jag vittnar om kraften i våra förbund och templets välsignelser. Jag vet att Mormons bok är sann. Jag kan inte förklara kraften i denna underbara bok. Jag vet bara att tillsammans med bön har Mormons bok makten att skydda familjer, stärka förhållanden och ge personlig tilltro till Herren. Jag vittnar om allt detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
I greet you this morning, especially the young people. We're both here.
Jag hälsar er idag, särskilt alla ungdomar här i konferenscentret och runt om i världen. Ni är ett utvalt målinriktat släkte, och liksom Ester Holland vänder jag mig speciellt till er. För många år sedan när vi var hälsade på Florida slog en tornado ner, inte långt från oss. Inte lika svår alls som Ester Rasband berättade om. Men en kvinna som bodde i ett husvagnshem sökte skydd inne i badrummet. Huset började skaka. Några ögonblick senare hörde hon grannens röst. Jag är här i vardagsrummet. När hon kom ut från badrummet såg hon till sin häpnad att tornadon hade lyft och flyttat hennes hus genom luften och släppt ner det stående ovanpå grannens hus. Mina unga vänner, världen kommer inte att glida lugnt och stilla mot frälsarens andra ankomst. Skrifterna säger att allt ska vara i uppror. Brigham Young sa: det uppenbarades för mig i denna kyrkas begynnelse att kyrkan skulle spridas, blomstra, växa och utvidgas, och att i samma mån som evangeliet sprids bland jordens nationer skulle också Satans makt växa. Mer oroande än jordbävningarna och krigen som det profeterats om är de andliga virvelvindar som kan rycka dig loss från dina andliga grundvalar och sätta ner din ande på platser du inte trodde var möjlig. Ibland så att du knappt märker att du har flyttats. De värsta virvelvindarna är motståndarens frestelser. Synden har alltid funnits i världen, men den har aldrig varit så åtkomlig, omättlig och acceptabel, allmänt accepterad som nu. Det finns förstås en mäktig kraft som övervinner syndens virvelstormar. Den kallas omvändelse. Inte alla stormar i livet är självförvållade. Några kommer på grund av andras felaktiga val. Andra helt enkelt därför att det här är jordelivet. Som pojke hade president Boyd Packer den förlamande sjukdomen polio. Äldste Dallin H. Oaks var 7 år när hans far dog plötsligt. Syster Carol F. McConkey i Unga kvinnors generalpresidentskap. Hon var i tonåren när hennes föräldrar skilde sig. Svårigheter kommer, men om du litar på Gud så stärker de din tro. I naturen blir träd starkare om de växer upp på en blåsig plats. När vindarna slår kring ett ungt träd åstadkommer det krafter inom trädet. 2 saker. För det första stimuleras rötterna att växa snabbare och breda ut sig. För det andra börjar krafter i trädet skapa cellstrukturer som gör stammen och grenarna både tjockare och mer motståndskraftiga mot vindens tryck. De här starka rötterna och grenarna skyddar trädet från vindar som alltid återkommer. Du är oändligt mycket mer värdefull för Gud än ett träd. Du är hans son eller hans dotter. Han har gjort din ande stark och motståndskraftig i livets virvelvindar. Lik vinden mot ett ungt träd kan virvelvindarna i din ungdom stärka din andliga styrka och förbereda dig för kommande år. Hur förbereder man sig för sina virvelvindar? Kom ihåg, det är på klippan vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, sina pilar i virvelvinden, när allt hans hagel och hans mäktiga son piskar, ska detta inte ha någon makt att dra ner er. Tack vare den klippa som ni är byggda på. Det här är din trygghet i virvelvinden. President Monson har sagt, där kyrkans och samhällets normer en gång till större delen överensstämde, finns en nu en klyfta mellan oss och den växer sig allt bredare. Hos några skapar den här klyftan starka andliga virvelvindar. Låt mig ge ett exempel. Förra månaden skickade första presidentskapet och de 12 ett brev till kyrkans ledare runt om i världen. Där står bland annat: ändringar i civila lagar ändrar inte, kan inte ändra, den moraliska lag som Gud har instiftat. Gud förväntar sig att vi upprätthåller och följer hans bud, oavsett avvikande åsikter eller trender i samhället. Hans kyskhetslag är tydlig. Sexuellt umgänge är rätt endast mellan en man och en kvinna som är lagligen gifta som man och hustru. Vi uppmanar er att gå igenom lärdomarna i familjen, ett tillkännagivande för världen. Slutcitat. Världen glider bort från Herrens kyskhetslag, men det gör inte vi. President Monson har sagt, mänsklighetens frälsare sa om sig själv att han var i världen men inte av världen. Vi kan också vara i världen men inte av världen. När vi förkastar falska tankar och falska lärdomar och förblir trogna det som Gud har befallt. Många regeringar och välmenande individer har omdefinierat äktenskapet, men Herren har inte gjort det. I begynnelsen instiftade Gud äktenskapet mellan man och kvinna, Adam och Eva. Han bestämde att äktenskapets ändamål ska vara så mycket mer än vuxnas personliga tillfredsställelse och självförverkligande. Ännu viktigare är att de därigenom skapar en idealisk miljö där barn kan fostras och vårdas. Familjen är himlens skatt. Varför fortsätter vi prata om det här? Som Paulus sa, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det är vår plikt som Herrens Jesu Kristi apostlar att undervisa om vår skapares plan för sina barn och att varna förföljderna av att sätta sig över hans bud. Jag pratade nyligen med en Laurel-flicka från USA. Jag citerar från hennes mejl. Under det gångna året började några av mina vänner på Facebook lägga ut sina åsikter om äktenskapet. Många var för samkönade äktenskap och flera ungdomar i kyrkan angav att de gillade deras inlägg. Jag lämnade ingen kommentar. Jag bestämde mig för att berätta om min tro på det traditionella äktenskapet på ett tankeväckande sätt. Jag la till följande text till min profilbild. Jag tror på äktenskap mellan en man och en kvinna. Nästan genast började jag få meddelanden. Du är självisk. Du dömer andra. Någon jämförde mig med en slavägare. Och det här meddelandet fick jag från en god vän som är en stark medlem i kyrkan. Du måste hänga med i tiden. Saker och ting ändrar sig och det borde du också göra. Jag sa inte emot, säger hon, men tog inte heller bort det jag hade skrivit. Hon avslutar. Ibland måste man, som president Monson sa, stå ensam. Jag hoppas att vi ungdomar ska stå tillsammans och vara trofasta mot Gud och mot det som hans levande profeter undervisar om. Vi bör vara särskilt måna om dem som kämpar med en dragning till personer av samma kön. Det är en virvelvind med enorm hastighet. Jag vill uttrycka min kärlek och beundran för dem som modigt konfronterar denna prövningen av deras tro och förblivit sanna mot Guds bud. Men alla oavsett beslut och trosuppfattningar förtjänar vår vänlighet och vår omsorg. Frälsaren lärde oss att inte bara älska våra vänner utan också dem som har en annan uppfattning än vi och även dem som förkastar oss. Han sa, ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Och om ni endast hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Profeten Joseph Smith uppmanade oss att ta oss tillvara för självrättfärdighet och att öppna hjärtat mot alla män och kvinnor tills vi vill lyfta upp dem på axlarna i Jesu Kristi evangelium finns ingen plats för hån, trångsynthet eller ofördragsamhet. Om du har en fråga angående råd från kyrkans ledare, ta upp dina uppriktiga frågor med dina föräldrar och ledare. Du behöver styrkan som kommer av att lita på Herrens profeter. President Harold B. Lee sa, den enda trygghet vi har som medlemmar i denna kyrka är att lära oss att lyssna till de ord och befallningar Herren ger oss genom sin profet. En del kräver tålamod och tro. Ni kanske inte tycker om det som kommer. Det kanske motsäger era politiska åsikter, er sociala övertygelse, kolliderar med något i ert sällskapsliv. Men om ni lyssnar till dessa ting som om det kommer från Herrens egen mun, skall helvetets portar inte få överhand över er. Och Herren Gud ska skingra mörkrets makter framför er. Ett annat mäktigt skydd mot livets virvelvindar är Mormons bok. När president Henry B. Eyring var i tonåren flyttade hans familj till en ny stad. I början tyckte han inte om flytten. Han hade svårt att få kamrater och kände att han inte passade in bland eleverna i skolan. Vindarna virvlade. Vad gjorde han? Han ägnade sin energi åt att studera Mormons bok och läste den många gånger om. Åratal senare vittnade president Eyring. Jag tycker om att gå tillbaka till Mormons bok och ösa ur dess källa mycket och ofta. Den är det mest kraftfulla nedskrivna vittnesbördet om att Jesus är Kristus som vi har tillgång till. Herren har gett dig ett annat sätt att stå stark. En andlig gåva som är mäktigare än motståndarens virvelvindar. Han sa, stå på heliga platser. och låt er inte rubbas. När jag var i tonåren fanns det bara 13 tempel i kyrkan. Nu finns det 142. 85% av kyrkans medlemmar bor högst 30 mil från ett tempel. Herren har gett din generation större tillgång till sina heliga tempel än någon annan generation i världshistorien. Har du någonsin stått i templet klädd i vitt och väntat på att utföra dop? Hur kändes det? Känslan av helighet är påtaglig i templet. Frälsarens frid övervinner världens virvelvindar. Det du känner i templet är ett mönster för hur du borde känna i ditt liv. Hitta dina far- och morföräldrar och dina avlägsna kusiner som gått före dig. Ta med dig deras namn till templet. När du lär dig mer om dina förfäder ser du ett mönster i fråga om levnad, äktenskap, barn och rättfärdighet. Och då mönster som du bör undvika. Senare får du lära dig mer i templet om jordens skapelse, om mönster i Adams och Evas liv och viktigast av allt, om vår frälsare Jesus Kristus. Mina unga bröder och systrar, vi älskar er, beundrar er och ber för er. Låt inte virvelvindarna dra er ner. Den här tiden är er, när ni ska stå starka som lärjungar till Jesus Kristus. Bygg er grundval mer ihärdigt på återlösarens klippa. Värdesätt högre hans ojämförliga liv och lärdomar. Följ ivrigare hans exempel och hans bud. Omfamna djupare frälsarens kärlek, hans barmhärtighet och nåd och hans återlösnings mäktiga gåvor. När ni gör det lovar jag er att ni ska se virvelvindarna för vad de är. Prövningar, frestelser, distraktioner eller utmaningar som hjälper er växa. Och när ni lever rättfärdigt år efter år försäkrar jag er att era upplevelser bekräftar om och om igen att Jesus är Kristus. Den andliga klippan under era fötter blir stadig och säker. Du gläder dig åt att Gud har satt dig här för att du ska delta i den slutliga förberedelsen inför hans strålande återkomst. Frälsaren sa, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Det är hans löfte till er. Jag vet att det löftet är verkligt. Jag vet att han lever. I Jesu Kristi namn. Amen.
We thank all those who have participated this morning and expressed gratitude.
Vi tackar alla som har deltagit den här morgonen och särskilt tabernakelkören för den vackra musik de framfört. Vår avslutande talare den här sessionen blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal så avslutar kören mötet med att sjunga Du, jordens konung, kom. Och tacksägelsen får vi sedan av äldste W. Christopher Waddell i de 70s kvorum. President Eyring.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Några av er inbjöds till det här mötet av missionärer från Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. De här missionärerna kanske redan har inbjudit er att fatta beslutet att ingå förbund med Gud genom att bli döpt. Andra av er lyssnar för att ni har tagit emot en inbjudan från en förälder, en hustru eller kanske ett barn, som gavs till er i hopp om att ni ska välja att återigen fokusera på det förbund ni redan har ingått med Gud. En del av er som lyssnar har redan gjort valet att återvända till att följa frälsaren och känner er idag glada över att han välkomnar er. Vilka ni än är och var ni än är, så håller ni i er händer fler människors lycka än vad ni nu kan föreställa er. Varje dag och varje timma så kan ni välja att ingå eller hålla ett förbund med Gud. Var ni än befinner er på stigen mot att ärva det eviga livets gåva, så har ni möjligheten att visa många människor vägen till större glädje. När ni väljer om ni ska ingå eller hålla ett förbund med Gud, så väljer ni om ni ska lämna efter er ett arv av hopp till de som kanske följer ert exempel. Ni och jag har välsignats med löftet om ett sådant arv. Jag har en man som jag aldrig någonsin har träffat i jordlivet att tacka för mycket av min glädje här i livet. Han var ett föräldralöst barn som blev en av mina förfäder. Han efterlämnade ett ovärderligt arv av hopp till mig. Låt mig få berätta en del om den roll som han spelade i skapandet av det arvet åt mig. Hans namn var Heinrich Eyring. Han föddes till stor rikedom. Hans far hade en stor egendom i Coburg i det nuvarande Tyskland. Hans mor var vicegrevinnan Charlotte von Blomberg. Hennes far var uppsyningsman över kungen av Preussens ägor. Heinrich var Charlottes och Edvards första son. Charlotte dog endast 38 år gammal efter att ha fött sitt tredje barn. Edvard dog strax därefter, efter att ha förlorat allt vad han ägde och sin förmögenhet efter en misslyckad investering. Och han var bara 40 år gammal. Han efterlämnade 3 föräldralösa barn. Heinrich, min farfars far, hade förlorat båda sina föräldrar och ett stort världsligt arv. Han var utfattig. Han skrev i sin historia att han kände att det bästa han kunde göra var att resa till Amerika. Även om han varken hade släkt eller vänner i Amerika, så kändes det hoppfullt att resa dit. Först begav han sig till staden New York. Senare så flyttade han med sin yngre syster till St. Louis i Missouri. I St. Louis så var en av hans arbetskamrater en sista dagars helig. Av honom fick han en broschyr som äldste Parley P. Pratt hade skrivit. Han läste den och studerade varje ord han kunde få tag i om de sista dagars heliga. Han bad för att få veta om änglar verkligen hade visat sig för människor, om det fanns en levande profet och om han hade funnit en sann och uppenbarad religion. Efter 2 månader av noggranna studier och bön så hade Heinrich en dröm där han tillsades att döpa sig. En man vars namn och prästadöme jag håller i helig åminnelse, äldste William Brown, skulle komma att utföra förrättningen. Heinrich döptes i en regnvattensdamm den 11 mars 1855, 7:30 på morgonen. Jag tror att Heinrich Eyring visste då att det som jag förkunnar för er idag är sant. Han visste att det eviga livets lycka kommer genom familjeband som varar för evigt. Fast han nyss hade funnit Herrens plan för vår lycka, så visste han att hans hopp om evig glädje berodde av andras fria vilja att följa hans exempel. Hans hopp om evig glädje vilade på människors som ännu inte hade fötts. Som en del av vår familjs arvedel av hopp, så efterlämnade han en historia till sina efterkommande. I den historien kan jag känna hans kärlek för de av oss som skulle följa honom. I hans ord känner jag igen hans hopp om att hans efterkommande skulle välja att följa honom på stigen tillbaka till vårt himmelska hem. Han visste att det inte skulle bli ett enda stort val att göra, utan många små val. Jag citerar från hans historia. Från första gången jag hörde äldste Andrews tala har jag alltid närvarat vid den sista dagars heligas möte. Och tillfällena är i sanning få när jag har inte besökt mötet, eftersom det på samma gång är min plikt att göra det. Jag nämner det i min historia så att mina barn kan ta efter mitt föredöme och aldrig försumma denna viktiga plikt att samlas tillsammans med de heliga. Heinrich visste att vi under sakramentsmötet kan förnya vårt löfte att alltid minnas frälsaren och ha hans ande hos oss. Det var den anden som höll honom uppe under en mission som han kallades till, bara några månader efter att han ingått dopets förbund. Han efterlämnade som ett arv sitt föredöme i att bli trofast till sin sexåriga mission i det som då kallades indianterritorierna. När han skulle bli avlöst från sin mission så fick han gå från Oklahoma till Salt Lake City, en sträcka på ungefär 180 mil. Strax därpå så kallade han av Guds profet att flytta till södra Utah. Där så tackar han ja till att tjäna ett nytt kall som missionär i sitt hemland, Tyskland. Efter det besvarade han en inbjudan från en herre Jesu Kristi apostel att bygga upp de sista dagars heligas kolonier i norra Mexiko. Och där kallades han till Mexico City som heltidsmissionär, återigen. Han hedrade de här kallelserna. Han ligger begraven på en liten kyrkogård i Colonia Juarez i Chihuahua i Mexiko. Jag återger de här uppgifterna inte för att uppehöja honom eller det han gjorde för sina efterkommande. Jag återger dem för att hedra honom för det föredöme i tro och hopp som han var i sitt hjärta när han verkade för Jesus Kristus som kallade honom. Han tog emot de här kallelserna på grund av sin tro på att den uppstående Kristus och vår himmelska fader hade visat sig för Joseph Smith i en lund i staten New York. Han tog emot dem eftersom han trodde på att prästadömets nycklar i Herrens kyrka hade återställts med makt att besegla familjer för evigt. Om de bara hade tro nog att hålla sina förbund. Liksom Heinrich Eyring, min förfader, så kan ni bli de första i er familj att leda vägen till evigt liv längs stigen av heliga förbund som ingås och hålls med uthållighet och tro. Varje förbund medför plikter och löften. För oss alla, liksom för Heinrich, är dessa plikter ibland enkla men ofta svåra. Men kom ihåg, Plikterna måste ibland vara svåra, eftersom deras syfte är att föra oss framåt på stigen till evigt liv tillsammans med vår himmelske fader och hans älskade son, Jesus Kristus, som familjer. Ni minns orden från Abrahams bok. Och det stod en bland dem som var Gud lik, och han sa till dem som var med honom: vi ska gå ner, ty det finns plats där. Och vi ska ta av dessa beståndsdelar, och vi ska göra en jord på vilka dessa kan bo. Och vi ska pröva dem med detta, för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Och de som håller sitt första tillstånd ska få mera. Och de som inte håller sitt första tillstånd ska inte få härlighet i samma rike som de som håller sitt första tillstånd. Och de som håller sitt andra tillstånd ska tilldelas härlighet på sina huvuden i evigheters evighet. För att hålla vårt andra tillstånd så måste vi ingå förbund med Gud och trofast utföra de plikter som krävs av oss. Det krävs tro på Jesus Kristus som vår frälsare för att hålla heliga förbund under en livstid. Eftersom Adam och Eva föll är frestelser, prövningar och död vårt universella arv. Men emellertid så gav vår kärleksfulla hemiska fader oss som gåva sin älskade son Jesus Kristus, vår frälsare. Denna stora gåva och välsignelse, Jesu Kristi försoning, utgör ett universellt arv. Löftet om återuppståndelse och möjligheten till evigt liv för alla som föds. Den största av alla Guds välsignelser, evigt liv, får vi endast om vi ingår de förbund som erbjuds i Jesu Kristi sanna kyrka genom hans bemyndigade tjänare. På grund av fallet behöver vi alla dopets renande verkan och handpåläggning för att ta emot den helige andens gåva. Dessa förrättningar måste utföras av dem som har rätt prästarens myndighet. Då, med hjälp av Kristi ande och den helige anden, så kan vi hålla alla de förbund som vi ingår med Gud, speciellt de som erbjuds i hans tempel. Bara på det sättet och med den hjälpen kan någon göra anspråk på sitt rättmätiga arv som ett Guds barn i en familj för evigt. För några som lyssnat till mig så kan det verka som en nästan hopplös dröm. Ni har sett trofasta föräldrar sörja över barn som har förkastat eller valt att bryta sina förbund med Gud. Men de föräldrarna kan hämta kraft och hopp i andra föräldrars upplevelser. Alma och kung Messias söner, de omvände sig från våldsamt uppror mot Guds förbund och hans bud. Alma den yngre såg sin son Korianton vända om från allvarlig synd till trofast tjänande. Mormons bok innehåller även uppteckningar om det förundliga i att lamaniterna la åt sidan traditionen att hata rättfärdighet och ingick förbund att dö för att bevara freden. En ängel sändes till Alma den yngre och Mosias söner. Ängeln kom tack vare deras fäders och Guds folks tro och böner. I de här exemplen på hur försoningens kraft verkar i människors hjärtan så kan vi hämta mod och tröst. Herren har gett oss alla hoppets källa i våra ansträngningar att hjälpa dem vi älskar att ta emot sitt eviga arv. Han har gett oss löften. Om vi fortsätter att försöka få människor att komma till honom, även när de motstår hans inbjudan. Deras motstånd gör honom ledsen, men han ger inte upp. Och det bör inte heller vi göra. Han är ett fullkomligt föredöme för oss med sin orubbliga kärlek. Och vidare: hur ofta ville jag inte samla er så som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar? O ni folk av Israels hus som har fallit. Ja, o ni folk av Israels hus, ni som bor i Jerusalem. Liksom ni som har fallit. Ja, hur ofta vill jag inte samla er så som en höna samlar sina kycklingar. Men ni vill inte. Vi kan lita på frälsarens oförminskade önskan att föra alla vår himmelska faders andebarn tillbaka till deras hem hos honom. Alla trofasta föräldrar, far- och morföräldrar och gammelfar- och gammelmorsföräldrar delar den önskan. Vår himmelska fader och frälsaren är våra fullkomliga föredömen i vad vi kan och måste göra. De påtvingar oss aldrig rättfärdighet, för rättfärdighet måste väljas. De synliggör rättfärdigheten för oss. Och de låter oss se att deras frukter är utsökta. Varje människa som föds till världen får del av Kristi ljus. Vilket hjälper oss att se och känna vad som är rätt och vad som är fel. Gud har tjänare här på jorden som genom den heliga anden kan hjälpa oss att inse vad han vill att vi ska göra och vad han förbjuder. Gud gör det attraktivt att välja det rätta. Genom att låta oss uppleva följderna av våra val. Om vi väljer det rätta finner vi lycka så småningom. Om vi väljer ondska följer sorg och ånger så småningom. De här följderna kommer definitivt, men de fördröjs ofta av en anledning. Om välsignelserna är omedelbara så skulle rätta val inte bygga upp tro. Och eftersom sorg ibland kommer sent så krävs det tro för att känna behovet att söka förlåtelse för synd tidigt. Istället för efter att vi har upplevt dess sorgliga och smärtsamma följder. Fader Lee sörjde över de val som några av hans söner och deras familjer gjorde. Han var en stor och god man, en Guds profet. Han vittnade ofta om vår frälsare Jesus Kristus för dem. Han var ett föredöme i lydnad och tjänande när Herren kallade honom att lämna alla sina världsliga ägodelar så att hans familj skulle undkomma förgörelsen. Vid slutet av sitt liv så vittnade han fortfarande för sina barn, liksom frälsaren. Och trots sin förmåga att se in i deras hjärtan och se framtidens ve och väl sträckte Lee ut sina armar för att leda sin familj mot frälsning. Idag så rättfärdigar miljoner av efterkommande till fader Lee hans hopp om dem. Vad kan ni och jag göra för att hämta styrka från Lees föredöme? Ni kan göra det genom att studera skriften under bön och genom erfarenhet. Jag föreslår att ni ser på både kort och lång sikt när ni försöker ge ett arv och hopp till er familj. På kort sikt så kommer det bli problem och Satan kommer att föra oväsen. Om det finns ting att vänta tålmodigt på i tro med vetskap om att Herren handlar i sin egen tid och på sitt eget sätt. Det finns saker ni kan göra tidigt när ni älskar är unga. Kom ihåg att det är lättare och mer effektivt att be dagliga familjeböner och studera skrifterna i familjen och dela med sig av vittnesbörd på sakramentsmötet när barnen är små. Små barn är ofta mer mottagliga för anden än vi inser. När de blir äldre så minns de det salmer de sjöng tillsammans med er. Och mer än tonerna minns de orden i skrifterna och i vittnesbörden. Den helige anden kan påminna dem om allt, men orden i skrifterna och salmerna kommer att vara längst. De här minnena utgör en kraft som kan dra dem tillbaka när de irrar sig bort en tid, kanske i åratal, ifrån stigen som leder till evigt liv. Vi behöver det långa perspektivet när de vi älskar känner världens dragningskraft och tvivlets moln verkar överskugga deras tro. Vi har tro, hopp och kärlek som vägleder oss och stärker dem. Jag har sett det i egenskap rådgivare till två levande gudsprofeter. De är individer med unika personligheter. Ändå så verkar de ha en ständig optimism gemensamt. När någon slår larm om något i kyrkan är deras vanligaste svar: ja, det ordnar sig. De vet i allmänhet mer om problemet än människorna som slår larm. De känner också till Herrens sätt, och därför har de alltid hopp om hans rike. De vet att det är han som styr. Han är allsmäktig och han bryr sig. Om ni låter honom leda er familj så kommer saker och ting att ordna sig. Några av Heinrich Eyrings efterkommande verkar ha irrat bort sig. Men många av hans barnbarns barnbarn kommer till templet klockan 6 på morgonen för att utföra förrättningar för förfäder de aldrig träffat. Och de gör det på grund av det arv av hopp som han efterlämnade. Han efterlämnade ett arv som många av hans avkomlingar gör anspråk på. När vi har gjort allt vad vi kan i tro så rättfärdigar Herren vårt hopp om större välsignelse för våra familjer, mer än vad vi kan föreställa oss. Han vill deras och vårt bästa som hans barn. Vi är alla barn till en levande Gud. Jesus av Nazaret är hans älskade son och vår uppståndne frälsare. Det här är hans kyrka. I den så finns prästerrummets nycklar så att familjer kan vara för evigt. Detta är vårt ovärdeliga arv av hopp. Jag vittnar om att det är sant. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our beloved Father who art in heaven.
Vår fader i himlen. I ödmjukhet kom vi inför dig i slutet av denna konferenssession med tacksamhet för de inspirerande budskap som vi har fått lyssna till, för den fina musiken och för det som vi har känt från din ande. Vi ber att du ska välsigna oss med din ande, med den tro som behövs för att vi ska kunna använda den kunskap i vårt liv. Att vi ska stödja president Månsson och andra som leder detta verk. Vi är tacksamma för att få höra från våra inspirerade ledare denna dag. Vi är tacksamma till din son Jesus Kristus för det offer som han gjorde. Och att vi kan bygga på hans grund. Och vi ber att du välsignar oss när vi kan skiljas åt i säkerhet. Och ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 184.
Detta var en utsändning av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talare hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän i kyrkan. För musiken stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished.
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.